Ja, hej och välkomna igen. Då har vi en ny podd på gång här. Idag så har vi Sistek och Tobias Eng med oss. Och han kommer alldeles strax komma in i samtalet. Lite grann bakåt i tiden. Vi träffade Sistek, jag och Gessa Markusson i vår styrelse. För, ja vad kan det vara, säkert ett par månader sedan. Och blev väldigt häpnadsväckna och förundrade över, funkar det verkligen på det här sättet? Vi trodde nog inte att det var så illa. Vi har bra koll på att det är saker i branschen och generellt. Vi pratar inte bara städbranschen nu, utan det pratar vi ju egentligen generellt. Och blev så intresserade av det här så vi valde att ta med och bjuda in Tobias och Sistek då till vårt 10-årsjubileum i Örebro. Så var du där så vet du, men var du inte där så kommer de här poddavsnitten som vi kommer spela in nu att berätta lite grann om vad som händer där ute i verkligheten som nog de allra flesta inte har en aning om. Och det här var också en väldigt intressant föreläsning för de som var där och lyssnade, och väldigt mycket frågor har dykt upp efteråt. Och det är ju högaktuellt ämne nu när man pratar om svarta arbetsmarknaden, och faktiskt, den vita arbetsmarknaden kommer vi förklara lite grann av hur det hänger ihop, både svart och vit. Det behöver inte vara okej ändå. Men som sagt, nu sitter vi här. Det är midsommar faktiskt i övermorgon. Och precis, det är alldeles strax om hörnet. Och vi vill ändå bjuda på en podd här precis innan midsommar. Så välkommen Tobias Eng.
Tack. Jättekul att vara här.
Ja, härligt. Sistek hade jag inte hört talas om innan. Nej. För någon månad sedan.
Det går lite under ramen kanske.
Ja, precis. Vi måste göra det. Det är jättekonstigt egentligen nu, tycker jag nu i alla fall.
Ja, nu känner vi varandra.
Ja, precis. Men vad, berätta, vilka är Sistek och varför finns ni till dem?
Ja, vi startade för verksamheten egentligen 2019. Har varit igång ett tag nu. Vi är 27 medarbetare. Har fasta kontor på 5 orter i Sverige, Stockholm, Malmö, Göteborg, Gävle, Skellefteå, och så finns vi regelbundet på 22 orter i Sverige. Och det vi är bra på, det är att kontrollera att människor är det de utges för att vara. Alltså kontroll av identitet. Och sen att de här människorna har rätt att arbeta i Sverige. Och det är det vi hjälper våra uppdragsgivare med. Mm. Så man kan säga att våra uppdragsgivare, de skickar sina kandidater till oss som en del av deras rekryteringsprocess. Där vi säkerställer de här sakerna och att de verkligen anställer rätt personer och att de har rätt till arbete.
Wow.
Och sen ett jätteviktigt del i det arbetet är att vi också hjälper dem med uppföljningar. Arbetstillstånd går ju ut och saker förändras, och att vi också har uppföljningsarbetet där och påminner våra uppdragsgivare om det behöver göras någon korrigering och så vidare.
Ja.
Och i det här arbetet så vi träffar ofantligt mycket människor. Alla de här kontrollerna sker vid fysiska möten. Därför måste vi vara så utspridda i landet och vara ett gäng. Så vi träffar ungefär 2000 individer i månaden i det här arbetet. Som vi då hjälper vidare i rekryteringsprocessen för våra uppdragsgivare.
Ja, alltså det, jag tänker så här själv att kollar man ens legitimation alla gånger i samband med en anställning? Eller skriver man
Det är en jättebra fråga. Och det var väl där som det behovet vi såg egentligen, och det var det som grunden till Sistek, att det här med kontroll av identitet, det tar man väldigt lättvindigt på. I en rekryteringsprocess så finns det ofta en bockruta i något HR-system att man ska titta på ett körkort eller någon form av ID-handling. I praktiken så blir det mest att man ska stava rätt i HR-systemet, om jag får generalisera lite. Och det är väldigt sällan rekryterande chef har den kunskap eller de verktyg som krävs för att avslöja en förfalskning. Och så har man inte ens med sig det i bakhuvudet att det kan vara en förfalskning, utan man litar bara på den här plastbiten man får framför sig.
Ja.
Jämfört med bilden med den person man har framför sig. Nej. Ännu mindre signaturen kanske.
Nej. Och jag vet, du berättade ju när vi träffade det första gången att det, på under pandemin så var det dessutom så att man ofta identifierar sig kanske via Teams.
Ja. Digitalisering har ju många fördelar. Men just det här med att kontrollera människans identitet, då krävs det ett fysiskt möte. Och det har väl, jag skulle säga, hela Sveriges arbetsliv missat i de här digitaliseringsprocesserna. Idag är det många företag som är stolta över sin kandidatupplevelse och man har digitaliserat hela rekryteringsprocessen. Men det följer en del risker med det. Då har man aldrig träffat personen så kan man aldrig ha säkerställt vem den är och tittat på dokumenten på riktigt. Och det är en trend som vi ser fortfarande.
Det är som sagt, man tänker ju, man litar ju på folk. Det är väl det vi grundar sig på. Det är väl sunt på något sätt. Men självklart så fattar jag
det. Det ska
jag
man göra. Men vi brukar prata om den här 20-sekundersregeln. Givetvis kan man inte gå omkring, man skulle bli paranoid om man hela tiden gick och misstrodde folk. Men just när du tittar på en ID-handling, då krävs det ett visst mått av paranoia. Och där du får vara lite cynisk och verkligen hålla upp det och jämföra. Är det rätt person jag har framför mig? Kan jag som person avgöra om det här dokumentet är äkta? Mm. Eller behöver jag kanske säkerställa om det är en förfalskning eller inte? Ja. Det är ju frågor som man måste börja ställa sig tillbaka. Mm. Och att jag kan säga så, det är för att nu hjälper vi 2000 personer i månaden vidare i rekryteringsprocessen. Men vi tar ju förfalskningar varje vecka. På alla de här orterna vi är och med alla de här människorna vi träffar så är det ju veckovis. I vissa perioder är vi uppe på 10 förfalskningar i veckan. Och det här går lite trämre vad det är för förfalskningar vi tar. Om man tittar på vår statistik från 2021. Det var 100% av de förfalskningar vi tog falska pass och nationella ID-kort. Det var en jättetydlig trend. Medan under 2022 såg vi ett skifte där vi tog ungefär samma kvantitet för falska dokument. Men där procenten falska pass och nationella ID-kort var ner på 25%. Där de övriga kvantiterade ersatts av förfalskade arbets- och uppehållstillstånd. Som vi såg i ganska stor utsträckning. Framförallt permanenta femårstillstånd från Italien och Grekland. Var uppstickan som man då använde för att få arbete i Sverige.
Ja, och de här har ju blivit så jävla duktiga idag. Ni visade ju exempel på det när vi träffades. Man tänkte, men det här ser ju helt äkta ut.
Ja, de är otroligt skickliga. Och syftet med det är att man vill ju att de här människorna ska kunna etablera sig under den här falska identiteten eller med de här falska dokumenten. De ska också kunna användas. Det är inte sällan när vi tar falska pass och nationella ID-kort som vi ser att personen är folkbokförd på den falska identiteten. Man har skaffat bankkonto på dem och på så sätt fått ett bank-ID och så vidare. Så de ska kunna användas. De är otroligt skickliga. Vi använder ju elektronisk utrustning för att göra liksom första grundkontrollen. Och sen har vi utbildat dokumentstekniker som sätter sig i laboratoriemiljö efter indikation från IT-utrustning då, för att avslöja de här förfalskningarna.
Just det. Ja, det är ju ingenting man har på HR-avdelningen kanske. På
det är sällan. Jag har inte träffat någon HR-avdelning som har det ändå.
Nej, och det jag tänker då, som jag förstod då, då pratar vi ju egentligen inte svart arbetsmarknaden, utan nu pratar vi ju en vit arbetsmarknaden.
Absolut.
För det här är ju ett sätt för dem då att komma ut på den vita arbetsmarknaden, där vi inte anar oråd helt enkelt.
Du behöver ju sällan använda ett förfalskat pass för att få anställning på ett arbetslivskriminellt företag. Däremot så använder ju arbetslivskriminella företag det här som verktyg, alltså för att kunna etablera sin arbetskraft på vita arbetsplatser. Men vi ser att det är lika vanligt att människor använder sig av falska identiteter för att få anställning på vita arbetsplatser.
Just det.
Och där har vi ett jättestort mörkertal. En stor anledning till det är att hänga ut ett arbetslivskriminellt företag som jobbar på det här sättet. Det är inte så svårt, för att vi pratar om sund konkurrens och det är allas intresse att man ska kunna verka. Men om man upptäcker det egna led, alltså att företag som vill göra rätt, så är det ingenting man gör en pressrelease om för att varna andra, utan det blir locket på. Och det är lite problematiskt, för ganska mycket av den här kunskapsspridningen och informationsspridningen som vi skulle behöva ha kring den här problematiken, den blir undanskuffad och hanteras internt i låsta konferensrum. Merparten av våra uppdragsgivare har kommit till oss reaktivt efter att det har hänt någonting. Men det är ingenting du kan lösa med tidningarna.
Nej.
Och det är kanske lite därför sista går lite under radarn också. Vi är lite inkognita på det sättet.
Ja, men verkligen. Men jag tänker på, nu sitter vi och ser här i Solna och här utanför så är det folk som kommer hit ju och ska visa upp det. Men varför gör de det?
Ja, det är lite märkligt att man kommer till en riktig aktör som jobbar med riktig ID-kontroller med en falsk ID-handling. Men det är får backa lite till det jag sa tidigare. De är av väldigt hög kvalitet, de här. Alltså de har rest på de här handlingarna. De har skaffat bankkonto, gått till myndigheter. Ofta har de redan ett jobb sedan tidigare. Så de förstår inte riktigt vad det är de ska gå igenom. Ofta blir de väldigt förvånade när vi säger att vi kan tyvärr inte godta den här ID-handlingen, för den är förfalskad. Du är inte den här personen. Så de har inte någon självförtroende att gå med hit och är väldigt förvånade när de går.
Men kan det uppstå hotfulla situationer då när de blir upptäckta?
Ja, det har väl inträffat, absolut. Men vi har bra processer för det. All personal är utbildad i hot och våld. Och som du såg när du kom in på vårt servicecenter, vi jobbar ju över disk och vi är alltid flera personer, operatörer som jobbar tillsammans. Så i de allra flesta fall så väljer personen att bara gå.
Just det. Och då helt plötsligt så har man ju inte ett godkänt ID-handling, men man kan ju fortsätta att jobba på det någon annanstans. Så att man...
Ja, då, ofta lämnar de ID-handlingen efter sig. Okay. Så vi skickar in dem bundvis till de myndigheterna som ska ta hand om dem. De anmäler till Skatteverket om de är förda och sådär. Mm.
Precis, men ni gör inga polisanmälningar härifrån, eller?
Ja, vi har rutiner för hur vi ska hantera liksom, återkoppling till svenska myndigheter.
Mm. Just det. Ja, men superspännande. Men det här är som sagt, ni går under radarn och du säger att ni har ett antal kunder. Men det känns ju ändå som att marknaden är ju enorm. Många som inte vet om att det här ens finns.
Ja, men så är det. Alltså, vi träffar som sagt ungefär 2000 individer i månaden. Men vi skrapar bara på ytan.
Ja, nej, jag nämnde det här innan också. Att jag pratade med min yngsta dotter som jobbar på HR-avdelning. Och hon hade ingen aning om det här. Så att jag förstår.
Nej, men det har ingen.
Nej.
Vi ligger långt efter i den här frågan kopplat till säkerställa identitet. Om man tittar på ett land som England, där man lagstadgat, alltså right to work-regler. Där det finns processbeskrivningar nedtecknade för en arbetsgivare som ska genomföra det här. I Sverige gör vi inte det här överhuvudtaget. Och det är lite bakgrunden till att den här problematiken har uppstått.
Ja, ni gör ett fantastiskt jobb, så kan jag ju säga, och det är alla, många, många fler som skulle behöva nyttja er. Tack så mycket, Tobias. Det här var som sagt en del 1 och vi kommer tillbaka med del 2 där vi kommer prata lite mer storytelling från verkligheten, vad vi har råkat ut för och vad ni sett, som också kan få igenkänning. Och sen så tror jag att det kanske till och med blir del 3 och 4, det vet vi inte.
Men
där vi får lite mer handgripliga tips liksom, om vad ni kan göra för att undvika att hamna i de här situationerna. Tack!
Tack tillsammans, kul att vara här.
Ja, tack. Så.